Jag ska börja med att läsa ett bibelord ifrån Ordspråksboken kapitel 4 och vers 23. Där står det följande, du får det också på storbilden, där står det följande. Ordspråken 4, vers 23 står det så här. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Det är det bibelordet jag bygger, det budskap jag ska ge dig en liten stund här idag. Och om jag bara visar dig en bild här så ska jag översätta den. Så står det, det var inte den bilden jag tänkte på, utan det är en bild där det står om att många, att bli större, att, jag vet inte om de hittar den där. Att bli större, många pratar om att bli mindre nu, man gör massa nyårslöften, man vill bli mindre, jag vet inte om du vill det, imorgon ska jag börja träna. Faktum är, här står det där, vad gör du för att bli större 2016? Det är ju inte alla som vill bli större. Och så här va, en del vill ju det. Jag hörde Stefan, han ville gå till gymmet nu och bli större. Och så här va, och, men det är inte riktigt kanske det här jag pratar om. Utan när jag vill prata om att faktiskt, vad gör du för något för att bli större 2016? Så pratar jag om att bli större på ett annat sätt. Jag tror att för att bli mindre behöver man bli större. För att bli större så måste man bli mindre. Och det där lät krångligt och det ska jag förklara idag. Vi sjöng livets storm. Jag tror att livet består av olika stormar av olika säsonger. Faktum är om vi pratar om stormar så tycker jag det är lite komiskt. När det kommer en storm, det är inte aldrig roligt när det kommer en jobbig storm som förstör saker. Men namnen, vilka roliga namn. Vem sitter och bestämmer namnen? Jag hörde att någon sa att de sitter och bestämmer namnen i Norge. Ja, det förklarar saker på de roliga namnen. Ursäkta om du finns här och är från Norge. Men jag tror vi många minns Gudrun. Gudrun var en rejäl storm som förstörde jättemycket här omkring. Och faktum är, och jag tror ni vet om det, men när det gäller stormar. Nu börjar ni prata stormar här. Men när det gäller stormar, det finns massa olika stormar. Helge var det någon som hette och Märta var det någon som hette. Och det finns massa olika stormar som kommer. Vad händer med träd som har väldigt, som är väldigt stora pampiga men som har väldigt små rötter? Uno, du som jobbar i skog, vad händer med dem när det kommer en rejäl storm? Ramlar de? Det är ett faktum. Det är ju ingen djup grej det här. Men det är ett faktum. Ett jättestort träd. När vi var på vår resa så besökte vi ett tusenårigt gammalt träd som var gigantiskt stort. Det har stått där i tusen år. Det tyckte jag var häftigt. Jag vet inte vad du tycker, men jag tyckte det var. Jag var lite imponerad. Jag stod och var imponerad av det trädet. Tog massa bilder på det. Så här. Så när man tittar på bilderna var det inte lika häftigt som när man var där. Men det var tusen år gammalt träd och det var oerhört stort. Men därför så vill jag bara ställa frågan idag till dig här i början av 2016. Hur är dina rötter? Vad händer i ditt liv när det kommer en storm? Och vad kan vi göra för att faktiskt få rötter i våra liv som gör att när en storm kommer så är vi, jag vet inte om ni vet det, men en palm. Det finns palm. Man har sett palmer, när det blåser så är de ner och vänder i backen. Men de kommer upp igen. Och det kanske inte beror så mycket på rötterna, det beror på hur det är format, men det beror också på rötterna. Men tänk att jag skulle önska för dig att dina rötter blir så starka så att när det stormar så du nästan är ner och vänder så kommer du upp igen. Du knäcks inte, du kommer upp igen. Och det är väldigt viktigt hur man tänker hur ett träd är. Vi lever i en tid idag där inte rötterna är det viktiga utan det viktiga är ju hur trädet ser ut. Det viktiga kanske är färgen på löven eller hur allt ser ut och det som är på utsidan. Vi lägger väldigt mycket fokus på det. Jag vet inte hur mycket du vet om ett isberg, men man brukar säga att ett isberg består av 15% på ytan och 85% under vattnet. Och det man ser är ju 15%. Eller hur? Så när en båt dunkar i det så rubbas det inte så mycket, därför att det finns 85% under. Om man använder den bilden till både gott, på både negativt, positivt, gott och ont, ljus och mörker eller vad du vill, så kan man tänka så att när man ser människor som har på ett visst sätt har sitt liv format på ett visst sätt, hanterar saker på ett visst sätt, det vill säga de här 15% som man ser, så kan man fundera på och faktiskt konstatera att hur vi reagerar, hur vi på något sätt hanterar livet, de här 15% som syns beror väldigt mycket på de 85% under. Och jag tror att vi kan förändra de här 85% till något som är positivt. Vi kan få rötter, vi kan få ett isberg under som gör att när något stöter i oss så händer det inte så mycket. Det är tufft, det kan gå igenom en säsong, men någonstans så kommer vi upp igen därför att det finns rötter. Idag är det ytliga saker som på något sätt promotas. Man kan till och med bli en kändis idag på grund av att man är en idiot. Man kan bli en kändis av att göra helt knäppa saker. Personer som är ganska alldagliga, vardagliga, trogna, ärliga, sköter sitt jobb, är på samma jobb, sköter sitt jobb. De är ganska ointressanta idag i dagens samhälle som det är. Har jag fel? Det är lite sant. Och det är lite tokigt. Och därför så vill jag bara utmana mig och dig att fundera lite på vad är det för rötter jag vill ha i mitt liv. Och idag ska man vara bekräftad, man ska vara cool, man ska vara snygg, man ska vara sexy, man ska vara trendig. Och det som jag säger, är man ordentlig, ärlig och alldaglig så är man inte så intressant. Jag tänker på ett bibelställe, du behöver inte gå dit, men du får gärna läsa när du kommer hem eller slå upp det hemma. Du som lyssnar på den här podcasten just nu, i första Samuelsboken kapitel 16 så står det om när David smordes till kung. Då var det så att då åkte de dit för att hitta personen som skulle smörjas till kung och åkte hem till en familj som hade 8 söner och direkt så sa de att en av era söner ska vi smörja till kung. Någon av er är utvalda. Så de tog fram en efter en efter en. Och det var en av Biffen, professor Hatt eller Biff. Det var lite olika personer som kom fram. Och ingen av dem, det var ingen av dem. Så till slut så säger personen som är där säger att har jag fått se alla nu? Ja men är det säkert? Är det alla där? Ja, jag har en son kvar, ja, men det är inget märkvärdigt. Han är ute och vaktar får. Han är inget. Jag vill träffa honom. Så då, jag vet inte, Erik, är du här eller? Kom fram här. Då kom han fram därifrån, vaktade fåren då. Det står om den här personen att han hade ett pojkaktigt utseende. Han var väldigt söt och hade söta ögon och röda kinder. Det står så i bibelordet och ungefär som Erik här. Lite röda kinder och pojkaktig och vackra ögon och stilig. Det är du. Du får stå där lite stund. Det känns tryggt att ha det här. Du kanske inte tycker det, men man vet aldrig vad som kan hända. Men du kan tänka dig, då kommer fram och jag tror vi hade någon bild på det. Det är en liten dålig bild där, men där är du, Erik, där nere där. Han blir smord, de häller olja på honom, det gjorde man på den tiden, och smörjde någon till kung. Och så är det bröderna, biffarna där står där, ganska tjuriga. Oskar där står där i vita. Nej, ska jag, förlåt Oskar. Och någonstans så bara var det fel. I det här bibeln står det att Gud tänker inte som människan. Det står så här, Gud ser inte till det yttre, utan han ser till hjärtat. Och ibland är det så att vi har så lätt för att bara se till det yttre, och inte se till detta. Och problemet är att vi har också problemet med att vi investerar väldigt mycket av vår tanke och vårt engagemang till det yttre. Och alldeles för lite till det inre. Vilket gör att vi bygger för stunden, men vi bygger inte för framtiden. Och därför vill jag uppmuntra oss som församling, dig som besökare, du som lyssnar på podcast. Jag vill uppmuntra dig att 2016 kan vara ett år där du faktiskt fokuserar på att investera för de här 85% istället för att fokusera på de här 15%. Jag har sagt många gånger och jag säger ofta, inte minst till ungdomar, att du är alldeles för bra för att du hela tiden ska sträva efter och leva efter att bli accepterad av någon annan. Du kan få leva utifrån att du är accepterad. Du kan leva utifrån att du är älskad. Du måste inte jaga efter att bli älskad och accepterad. Det är ett stort problem idag att vi gör det. Inte bara ungdomar utan överlag så springer vi och vi vill ha bekräftelse både här och där. Och någonstans så blir det helt galet. Därför att tänk och utgå ifrån att vi faktiskt är älskade, vi är accepterade. Och tagit emot Gud i våra liv och känner att wow, jag har landat i hans kärlek. Då någonstans jagar vi inte, utan då växer vi istället. Och då växer de här 85%. Nu ger vi Erik en applåd när han går ner här. Kung Erik. Kanske kommer en dag då jag får härliga olja på dig. Det är ingen som vet. Jag skrev så här i hänger ni med? Får ni ut något av det här? Jag skrev så här i mina anteckningar att man märker när människor i sina 15%, det vill säga det man ser, är misstänksamma människor, som människor, alltså misstänksamma och osäkra. Man är stridslysten, lättkränkt, man har svårt att lyssna. Om man någonstans saknar ett syfte och en trygghet i sitt liv. Om det är 15%, då kan man ju faktiskt ana vad som är de 85%. Så tänker jag lite. Är ni med mig? Alltså då någonstans kan man ana att det finns otrygghet. Det finns en osäkerhet. Det kanske finns en trasighet som beror på en erfarenhet. Som beror på att saker har hänt i livet. Och det är ett konstaterande som jag säger. Men det är inget slutgiltigt konstaterande. För jag tror, jag är en gubbe, en skäggig gubbe idag. Som säger så här, att jag tror på comeback. Jag tror att människor kan få både andra och tredje chanser. Jag tror att människor faktiskt, om man är en skitstövel behöver man inte förbli en skitstövel. Om man är negativ behöver man inte förbli negativ. Om man känner hopplöshet behöver man inte förbli känna hopplöshet. Utan jag tror det finns en källa att gå till där faktiskt de här 85% kan förändras. Jag tror på nytt liv. Jag tror på, som Bibeln säger, ny förhödelse. Att man blir ny på insidan. Det står så här i andra Korinthierbrevet kapitel 5 och 17. Står det så här att alltså, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse, står det. Det gamla är borta och något nytt har kommit. Vilken bibelvers. Det står i Jesaja, så säger profeten Jesaja så här att se, jag gör något nytt. Jag kan göra en väg där det inte finns någon väg. Jag kan få det att blomstra, står det, där det är öken. Och det är inte det lättaste. Men är det så att du finns här, du som lyssnar på det här, att det, du känner att det är öken, så vill jag säga att där kan du börja blomstra. Det finns en vattenkälla att gå till. De här 15%, när jag ser en människa och ser saker i de här 15%, så försöker jag tänka att då förstår jag att det finns någonting i de 85%. Och mitt fokus är inte de 15%, mitt fokus är att hjälpa människor att förändra de här 85%. Och jag tror inte att vi som kyrka är till för att moralisera den här världen. Jag tror vi är till för att hjälpa människor att komma till källan. För det är källan man kan få kraft. Det är källan man kan få vatten som gör faktiskt att det blir rent, att det blir riktigt, att det blir hälsosamt. Och källan är ju bönen och bönen till Jesus Kristus, att komma till honom. Om man vänder på det och tittar på 15% i människors liv. När man träffar en människa som är trygg och generös. Kanske en människa som låter andra gå före i kön. Som inte tar onödiga fighter. Som har integritet och karaktär. Som kanske inte alltid måste få rätt. Som till och med kanske undviker en fight. Som har ödmjukhet i sitt liv. Och vet du vad? Ödmjukhet behöver inte alltid betyda att du tänker mindre om dig själv. Men jag tror att det alltid betyder att du tänker mindre på dig själv. Så att säga jag är inget, nej men jag är ingenting, nej men jag är ingenting. Det är inget ödmjukt, det är bara dumheter. Du är ju verkligen någonting. Men det är inte det du behöver framhäva hela tiden. Är du med mig? Så ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv, men mindre på sig själv. Men då tror jag att när de här sakerna upptäcks i de här 15%, så tror jag att då finns ju någonting i de 85%. Då finns det en trygghet i botten. Och jag tror att det är där man ska investera. Jag tror på att investera för att få starka rötter. Det är min uppmaning till oss som församling 2016, i början av 2016. Se till att du investerar i ditt liv. Se till att du investerar i att växa som troende, att växa som människa. När jag säger så här, vad ska du göra för att du ska bli större 2016, så pratar jag inte om ät mer semlor, för nu är det dags. Utan då menar jag ju, gör någonting så du blir en större människa. Jag menar på att om någon säger fula saker till dig, en stor människa behöver inte gensvara. Det är en stor människa. Vi kan bli större. Vi kan bli örnar istället för kråkor. Jag gillar att läsa om djur. Jag pratar inte om snorkråkor nu, jag pratar om riktiga kråkor. Och en örn blir ibland attackerad av kråkor. Det kommer fler kråkor som attackerar och hackar på örnen. Det här är ett naturfakta. Och det jag läst om och jag har även sett på YouTube är att när detta händer, så skulle örnen, om du vet hur stort en örns riktiga klor är, så är det lika stort som mitt huvud. En örn skulle kunna ge tillbaka. Men vad den gör är att den lyfter. Och den lyfter så högt så att den flyger så högt så kråkorna klarar inte av att flyga så högt. För de fixar inte luften där uppe. Vet du vad? Att vad ska du göra för att bli större 2016? När vi blir så stora att vi faktiskt lyfter högre än de här sakerna. Och då menar jag inte bara om det är någon som är elak. Det kanske är du själv som säger till dig själv, jag är så värdelös. Jag betyder ingenting. Vet du vad? Du kan lyfta över det också. Med hans hjälp så kan du lyfta över det också. Att du på något sätt lyfter ifrån de här negativa sakerna som vill trycka ner dig. Det finns en källa att gå till. Är du med mig? Jag tror på en ny tid för kyrkan. Och där vi faktiskt, precis som jag sa innan, vi bättre inser att vi handlar inte om att vi ska moralisera en värld. Det handlar om att vi vill leda människor till korset. För det där i korset, jag tror jag har en bild där på korset där Jesus hänger på korset. Det är där jag tror att vi kan få uppleva kraft att förlåta. Och vi får uppleva förlåtelse. Där kan vi få uppleva kraft att förändras. Jag anser att alla människor förtjänar ett liv som inte är tomt. Utan ett liv som har syfte och som har kärlek. Jag har skrivit så här att alla förtjänar ett liv utifrån acceptans och kärlek. Inte ett jagande efter acceptans och kärlek. Och hos Gud kan du finna förlåtelse och acceptans genom Jesus Kristus. Och det där är tweetable. För det är tweetable. Alla förtjänar det här livet. Och hur investerar du själv på dina rötter så att du står kvar efter en storm? Hur kan du investera så att du kan resa dig igen? Hur ska du investera? Det här är ju egentligen inga otroliga uppenbarelser. Men jag vill bara ge dig hur jag tänker själv. Hur jag vill försöka hela tiden investera i mitt liv. Och en sak är kyrkan. Jag tror att kyrkan är viktig. Det står i psalm 92 att när du planterar dig i en församling, när du planterar dig i Guds hus, så ska du blomstra, står det. Ska du blomstra? Jag tror på det. Jag tror på det, och jag har märkt det så många gånger själv att om jag håller mig borta en bra länge ifrån kyrkan, så påverkar det mig negativt. Och många gånger när man tar sig till kyrkan, så tror jag att det ibland så har man inte känt för det, men så hamnar man här och så känner man, wow, vilken tur att jag kom. Och jag önskar, och jag ber till Gud att vi ska må en kyrka. När du kommer hit och är nere, så ska du inte vara ännu mer nere. När du kommer och känner tilltryck, så ska du inte känna dig ännu mer tilltryck när du har varit här. Jag ber till Gud att vi ska vara en kyrka som lyfter människor istället. En annan sak som jag tänker på när det gäller mina rötter är att jag är noga med vem som påverkar mig. Jag är noga med det. Jag tänker till. Vem påverkar mig i mitt liv? Det är en sak. Jag kan umgås med alla, men vem påverkar mig? Jag vill att bra människor ska påverka mig. Därför kommer vi till nästa. Och det är, jag vill förbli. Jag jobbar på det. Jag vill förbli hungrig. Jag vill förbli läraktig. För ett litet tag sedan så åkte Mikael Nimmersjö och jag på en turné. Vi åkte jättetidigt på morgonen och kom hem jättesent. Vi åkte en runda och bokade upp och träffade folk som är duktiga på saker. Varför vi åkte på den här runda är för att träffa dessa människor, sitta ner och prata med dem och ställa frågor. Bara för att lära oss saker. Och till och med jag kunde vara tyst och lyssna. Därför att jag vill vara hungrig, jag vill vara läraktig. Jag tycker kyrkan är viktig för mig. Jag är noga med det som påverkar mig. Om det påverkar mig bakåt eller framåt, eller uppåt eller neråt, jag är noga med det. Jag vill ständigt vara hungrig och läraktig. Jag kan säga framförallt det som påverkar mig när det gäller mina rötter är min tro på Jesus. Och det är väl inte så förvånansvärt att du är i en kyrka, det står en pastor framför dig, så det vore väl tråkigt om inte det är en av punkterna. Men min relation, min tro på Jesus påverkar mig framåt, det påverkar mig uppåt. Och det är det som gör att faktiskt inte, för det här kan ju låta klämkäckt, stay positive, och så står den där förluren där och ser glad ut med en ballong. Och det kan ju låta klämkäckt, stay positive. Men jag tror att det finns verkligen något djupt i det också, därför att vi har en källa att gå till. Vi sjöng en lovsång igår på vår bankett där orden är så här, att det finns säsonger av sorg och glädje, men jag vet alltid att stor är din trofasthet. Och livet består av säsonger. Livet består av säsonger, både sorg och glädje. Men tänk att du ändå får vara trygg med att stor är din trofasthet. Bibelns mest kända bön heter Fader vår. En del av er känner till lite grann om den, kanske kan den utan till och så här: Fader vår som är i himmelen, tillkommer ditt rike och så vidare. Men Fader vår som är i himmelen betyder extra mycket för mig. Och det jag säger till dig när jag pratar om min tro på Jesus och så vidare, vad det har betytt för mig, betyder väldigt mycket för mig. Därför att när jag var 7 år så dog min pappa och någonting gick sönder på insidan för mig. Och jag var själv blev ännu mera en kille som växte upp som var både tom på insidan men väldigt rastlös och faktiskt ganska bitter på grund av det som hade hänt. Jag var bitter på Gud, jag var bitter på att det här hade hänt mig. Jag bodde ute i Ekenässjön den tiden och jag tror att det kunde gått illa. Jag tror faktiskt jag hade kunnat hamnat fel. Jag sa det till någon för ett tag sedan att jag tror att jag har en personlighet som är lite all in. Och jag tror att det hade kunnat bli all in på lite både allt möjligt. Så jag står här och är ödmjuk och tacksam att jag hamnade som kristen. Och när jag tänker på Fader vår i himlen så är inte det en liten torr bön i en kyrka. Utan det är liv för mig. Det talar till mig. Det är faktiskt starkt för mig, den här bönen. Och därför att jag tror att jag hade kunnat hamnat fel. Och jag är så tacksam att jag hamnade faktiskt på ett kristet möte där jag fick möta Gud som Fader vår. Och det var ganska läskigt. Jag var ju tonåring när detta hände, när jag på något sätt upplevde att Gud blev min far. Han blev det. Alltså bokstavligen, han blev min pappa, blev min far. Och jag satt på ett kristet möte och i slutet av mötet så ber den här predikanten för människor. Han ber för flera olika människor. Han talar ut saker över människorna. Över en människa, en kompis till mig som heter Christer, så talar han ut precis och beskriver hur han är. Han har aldrig träffat den här predikanten, har inte träffat någon av oss. Det här var en tillrest talare och han hade ingen full koll och så vidare, och han beskrev, det var en personlighet han beskrev, en av mina kompisar. Så jag tyckte, då fick han i min rastlöshet där jag satt där, så fick han min uppmärksamhet. Och han sa att han hälsade från Gud. Jag tyckte det lät weird. Men han fick min uppmärksamhet. Och mitt i allt det där, när jag sitter där, så vände han sig om, för jag går inte fram. Så vände han sig om till mig och säger, får jag be för dig? Och när han säger, får jag be för dig, så blir det som en klump i hjärtat. Det är någonting som händer på insidan. Och jag blir träffad på något sätt. Får jag be för dig? Och jag blev lite skraj. Jag typ hoppades, det är någon annan han pratar med. Men det var mig han pekade på. Får jag be för dig? Och vad ska man säga? Som en tonåring. Det får du väl. Och blev det ännu värre. Jag ska inte vara så jobbig idag, för jag är en snäll pastor. Men då säger han, kan du komma fram, får jag be för dig? Då blir det ännu värre. Då blir jag ännu mer nervös. Och den här klumpen i hjärtat, jag känner mig träffad. Och så säger han, kom fram, får jag be för dig? Och sen när jag är på väg fram, och det var en mittgång i den lokalen, så säger han, hörde du, jag tror jag har en hälsning till dig. Och jag som sagt tyckte det här var lite weird. Och då hade han hälsat till de andra där från den här guden. Jag hade inte full koll på alla begreppen och alla kristna begreppen. En del kristna, vi är ju duktiga på att prata kristianesiska. Det finns ett ord i Bibeln som heter rättfärdig. Och det har jag alltid tyckt ibland låter lite konstigt. Då. Sen kan man känna sig rättfärdig, men det är inte det betyder. Utan rättfärdig betyder att man är färdig i rätten. Man har rätt ställning inför Gud. Han har förlåtit oss. Men det finns många konstiga ord som vi kan använda och många uttryck som man kan se som man kan tycka är konstigt när man sitter på ett kristet möte. Och jag var en av dem som tyckte en del saker var konstiga. Och nu plötsligt står jag där i mittgången och han säger, jag har en hälsning från Gud till dig. Och då ringde Gud. Nej, det gjorde han inte. Utan då säger han så här, jag hör Gud säga till dig, så här, jag är din far. Jag älskar dig som en pappa älskar sitt barn. Och när han säger det till mig som en tonåring som har blivit av med sin pappa i ung ålder, så var det som om någon, och det här låter ju jättedumt, det var som någon gav mig en boom, i rätt i solaplexus. Har du fått den en gång? Det har inte jag, jag har delat ut några, men jag har inte fått. Men någonstans så var det som jag fick en smäll i solaplexus. Det var bara pang. Det tog rakt in i hjärtat. Och jag vet vad det var nu. Jag fick uppleva Guds kärlek. Och folk kan säga, har sagt till mig, du är bara dum. Du är bara blå som kan tro på det här. Det är fint för mig. Därför att jag vet, jag behöver inte ta den fighten. I det fallet, i mina 85% så känner jag mig trygg. Några procent av de 85% är okej för mig. Därför att jag är trygg där. De får gärna tycka jag är blåst. Fine. Hellre blåst och frälst. Jag försökte komma på något åt andra hållet, men jag kom inte på något. Men han börjar tala ut de här sakerna och jag faktiskt faller ihop. Det känns så mäktigt för mig så jag faller ihop där. Det är som om någon rycker bort ryggraden nu, men så jag bara faller ihop som ett korthus. Och jag gråter. Och jag är stenhård. Nej, det är jag inte. Men jag gråter och jag upplever Guds kärlek. Jag upplever Guds kallelse. Jag upplever att det finns en Gud som älskar mig. Sen den dagen så har jag haft mina ups and downs precis som du. Och jag har fortfarande mina ups and downs. Men mitt i mina ups and downs, mitt i mina säsonger, så vet jag ändå någonstans hela tiden. Så jag tror att jag vågar säga att jag är nog snarare ett palmträd som ibland är nere och vänder. Men jag vet, någonstans vet jag var jag har mina rötter så jag kommer upp igen. Därför att jag vet var jag ska vända mig. Jag har faktiskt mött källan som är Jesus Kristus. Och det är inte, jag är ingen markvärdig för det. För det här finns för alla människor. Och det är därför vi har den här visionen att med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Och jag tror det är för alla människor. Idag har jag fått förmånen under många år att få be med människor till frälsning, få be med människor att börja söka Gud och så vidare. Och vi har våra resor, vi har våra processer, men jag tror att Jesus faktiskt är verklig. Ibland så har kyrkan faktiskt stått i vägen för hur fantastisk Jesus är. Ibland har kyrkan varit präktig och dömande. Ibland har kyrkan haft så mycket verksamhet som nästan så att man har knappt sett. Du vet när man ska ta en selfie och visa något bakom så vill man ju ha med sig själv. Och så när man tar kortet då, som tur var ser man, det är jättesvårt att få med. Och så ska man få med det som är bakom och då blir man ju knappt med själv. Och någonstans i kyrkan ibland med sina selfies i verksamhet så kommer inte Jesus med. Det blir bara kyrkan. Min bön är att den här kyrkan ska få peka på Jesus Kristus så tydligt det bara går. Att det finns en källa att gå till när det har skitit sig i livet. När det känns hopplöst. När man känner att jag kan nog aldrig få förlåtelse. Så finns det en källa att gå till att få förlåtelse. Det finns en källa att gå till att få syndernas förlåtelse. Det finns en källa att gå till att få styrka och resas upp igen. Och det finns ett liv att leva där rötterna kan bli starkare och starkare. Jag önskar att du ska vara ett isberg till det positiva. Jag har talat om det positiva och det negativa. Jag önskar att du ska få vara ett isberg till det positiva. När folk ser dina 15% betyder det inte att du är perfekt. Så det är inte det jag säger. Men det betyder att det är stabilt. Det betyder att det är äkta. Och dina 85% är ner. Det är ett isberg som är fast förankrat i honom. Och inte i saker som vacklar hit och dit. Vi ska avsluta nu. Du har varit jätteduktig att lyssna. Ska vi stå upp tillsammans?